en podcast från Aftonbladet.
Det är minst sagt historiska tider vi lever i. Efter veckor av spekulationer och gissningar hit och dit så står det klart. Sverige kommer att skicka in en ansökan om att gå med i NATO. Det var Socialdemokraterna, som tidigare varit emot ett NATO-medlemskap, som till slut lät statsminister Magdalena Andersson lämna beskedet om att man ändrat hållning och är för ett NATO-medlemskap.
Och idag har vi socialdemokrater i partistyrelsen gjort vår analys och fattat vårt beslut. Och vi socialdemokrater anser att det bästa för Sveriges och svenska folkets säkerhet är att vi går med i NATO.
Anledningen är, enligt Andersson, helt enkelt Putins invasion av Ukraina och det nya säkerhetspolitiska läget, där man menar att ett medlemskap skapar mer säkerhet för Sverige än om vi står ensamma utanför. Och efter att riksdagen debatterat frågan står det nu helt klart att en ansökan kommer att skickas iväg. Sverige kommer därmed att lämna sina 200 år av alliansfrihet bakom sig och hand i hand med Finland vandra in i den omdebatterade militära försvarsalliansen. Och nu då? Vad händer härnäst? President Putin har sagt att han inte har något emot Sverige och Finland som så, men att NATOs expansion är ett problem som han kommer att svara på. Ja, hur kommer den närmaste tiden att se ut? Och vad säger egentligen artikel 5, den omdiskuterade paragrafen? Måste Sverige gå ut i krig om ett annat NATO-land blir angripet, eller inte? I dagens Aftonbladet Daily ska vi prata om Sveriges historiska vändning och vad vi kan förvänta oss av ett NATO-medlemskap. Med oss i studion har vi Lena Melin, inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren. Hej Lena, välkommen till Aftonbladet Daily.
Tack så mycket.
Om inget oförutsett sker så kommer ju Sverige skicka in en ansökan till NATO. Hur ser den processen ut? Kan du guida oss genom det?
Ja, den är ganska enkel i alla fall till en början. För då lämnar Sverige, förmodligen vår ambassadör vid NATO, in ett litet papper. Där det står på typ en rad att härmed ansöker Sverige om medlemskap i NATO. Och sen tas den ansökan då emot av NATOs kansli eller NATO-staben i Bryssel. Och så bereds den på... Man helt enkelt redogör för hur läget ser ut med Sveriges förbindelser med alltså de förbindelser som vi redan har med NATO, med andra länder, hur mycket pengar vi lägger på försvaret. Ja, en redogörelse helt enkelt. Och sen så skickas den här lilla rapporten ut. Den kommer att ta högst 2 veckor att fabricera. Och så skickas den ut till alla 30 medlemsländer i NATO och till Sverige och till Finland då. Och sen så får de alla komma med synpunkter om de har några. Det förväntas inga större synpunkter. Sen vidtar den process som är lite krångligare. För det är att då finns det någonting som man kan kalla för ett anslutningskontrakt. Det där pappret har då blivit ett typ av anslutningskontrakt. Och då ska det godkännas av samtliga medlemsländers parlament, alltså 30 medlemsländer i NATO, deras 30 parlament. Och det är klart att någonstans bland alla dessa länder så kommer den här processen att haka upp sig. Så att i bästa fall kan det gå på en 3-4 månader, i sämsta fall kan det ta upp ett år eller mer.
Och som bakgrund till det här beslutet så har ju regeringen gjort en säkerhetspolitisk analys. Hur ser den ut i stora drag?
Ja, det är inte bara regeringen som har gjort den, utan det är regeringen, den var leddes av Ann Linde, den här analysarbetet. Men de som satt i själva utredningen, det var en representant för varje riksdagsparti. I stort sett så kom de ju fram till att tröskeln för en väpnad aggression mot Sverige skulle bli högre om vi gick med i NATO. Det var kontentan i det hela.
Och man ansåg inte att de liksom försvarssamarbeten som man har idag räcker då, utan NATO måste till.
Ja, och där är det ju så att vårt mest omfattande försvarspolitiska samarbete, det har vi ju med just Finland. Och underliggande i den här säkerhetspolitiska analysen är ju att Finland redan när den presenterades då i fredags, var ju samma dag som, eller dagen efter som finske presidenten och finska statsministern sa att de ville att Finland skulle ansöka om medlemskap. Men det liksom ligger ändå som en underton i den här rapporten. Och det betyder ju att två saker. Det ena är att när Finland går med i NATO så försvinner alltså den partner som står oss allra närmast. Inte över en natt, men gradvis kommer ju det här samarbetet att fejda ut när Finland är medlem i NATO. Det är så måste man tänka som svensk som funderar på hur det säkerhetspolitiska läget ser ut om vi inte går med i NATO. Och det andra är att om Finland går med, eller när Finland går med som vi nu får säga, så kommer ju i så fall, om Sverige inte går med i NATO, så kommer vi vara det enda landet förutom Ryssland runt Östersjön som inte är med i NATO. Och det tror inte jag är någon sitt som någon önskar sig. Alltså en lång oskyddad kust, ett strategiskt superviktigt Gotland och allt det där skulle vi försöka klara av och försvara själva. Det är det verkar svårt.
Så det är därför Sverige och Finland gått så mycket hand i hand i den här processen.
Precis. För Gotland är också viktigt för Finland. De ligger ju liksom inte så långt från Gotland de heller.
Och Vänsterpartiet och Miljöpartiet säger ju fortsatt nej till NATO. Men det spelar ingen roll, eller hur?
Nej, det gör det inte. Alltså, de har ju, nu ska jag säga snabbt räkna ut här, det är 12,4% av rösterna i riksdagen. Alla andra partier är ju för ett svenskt medlemskap. Så att de representerar väl en hälsosam minoritet som så att säga ändå har motargument, och det gör ju alltid debatten spänstigare.
Det har ju även kommit skepsis från annat håll. Turkiet har ju varit uttryckt en skepsis gällande svenskt NATO-medlemskap. Tror du att de kan komma och sätta käppar i hjulet för det här?
Jag tror att Tayyip Erdogan, alltså den turkiske presidenten, vill ha någonting av NATO. Han har inte presenterat det ännu, och jag tror att om det inte är en helt omöjlig önskelista så kommer han säkert att få det. Men redan nu har ju till exempel USA uttalat att det finns inga bärande skäl för att inte ta med Sverige i NATO. Så att, jag tror inte, det här är säkert ett muller. Han vill ha någonting, oklart vad. Han kommer få någonting, oklart vad. Men det kommer inte att, de kommer inte att blockera processen. Alltså de kommer inte att lägga in veto mot Sverige. Och det sa ju också NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg igår. They won't block, sa han.
Så det är snarare att de utnyttjar ett förhandlingsläge.
Precis.
Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det pratas ju en hel del om perioden mellan ansökan och ett officiellt NATO-medlemskap. Att den är riskfylld eftersom man både kan ha retat upp Ryssland men ännu inte hunnit få NATOs skydd. När baltländerna blev NATO-medlemmar år 2004 så fick de en försvarsgaranti från USA under motsvarande period. Men hur ser det ut för Sverige? Vi hör Lena Melin igen.
Vi har ju också fått motsvarande garantier från en rad länder. Alltså hela Norden, USA, Tyskland, Storbritannien, Spanien. Alltså det är jättemånga, så att jag tror inte att vi behöver känna oss jätteensamma under den här perioden. Men det ska man ju, samtidigt är det så att man ska inte tänka bort att Ryssland kan utnyttja läget. Kanske inte för att avbryta den här processen, för det kommer de inte kunna göra. Vi kommer ju att ansöka om medlemskap och bli medlemmar i NATO, men de kommer ju försöka göra allting för att visa hur missnöjda de är. Och det kan ju vara allting från cyberattacker till påverkanskampanjer eller intrång på svensk luftrum eller på vårt territorium, alltså genom med fartyg som går in på svensk territorium. Bara för att visa. De kommer inte göra någonting.
Och om vi blickar framåt och föreställer oss Sveriges första tid som NATO-medlemmar, vad är det första som vi liksom vanliga invånare skulle märka av?
Nej, men vi kommer inte märka så himla mycket. Sverige har ju då, eller Socialdemokraterna, och så kommer det ju bli, kommer ju göra en unilateral deklaration i samband med medlemskapet att vi, precis som Norge och Danmark, inte vill ha kärnvapen på svenskt territorium. I alla fall inte under fredstid. Och vi kommer heller inte vilja ha stationär utländsk trupp, alltså baser med utländska soldater. Och det har Norge och Danmark inte heller. Det har inte Baltikum heller. De har inte gjort någon sån här unilateral deklaration, men de har inte det i alla fall. Så det kommer inte märkas så himla mycket, tror jag. Det är på kort sikt. Däremot kan man ju tänka sig att det blir flera övningar på svensk territorium än det redan är med NATO och med andra NATO-länder eller med NATO-länder. Man kan ju också en sak som kommer märkas är kanske mer på i plånboken, därför att för att komma upp till NATO-standard så har ju riksdagen kommit överens om att försvarsbudgeten ska öka till 2% av BNP, och nu ligger den på ungefär 1,32, så det kommer ju satsas mer och mer pengar på försvaret.
Och på tal om det här med kärnvapen som du nämnde, NATO äger ju inga egna kärnvapen som så, men man har ju tillgång till medlemsländernas kärnvapen. Det är ju ändå en kärnvapenallians, kan man säga. Skulle Sverige kunna jobba för kärnvapennedrustning samtidigt som man är medlem i NATO, eller är det omöjligt?
Nej, alltså, det beror väl också på lite vem det är. Det kanske är svårt för statsministern att med hull och hår ägna sig åt antikärnvapenpropaganda, men det är klart att Sverige, alltså delar av det offentliga Sverige, kan jobba för en kärnvapenfri värld. Det kan de absolut göra.
Det pratas ju också en del om NATOs artikel 5, den paragrafen som talar om ömsesidiga försvarsgarantier. Hur ser den paragrafen ut egentligen?
Ja, den är inte så glasklar som den kan verka, men den kallas ju ibland för musketörsparagrafen, alltså en för alla, alla för en. Vad den säger i kort sammandrag är ju att om ett NATO-land blir angripet så ska alla de andra NATO-länderna skynda till det här angripna landets hjälp. Och det kan man ju, får man då göra på olika sätt. Man kan göra det militärt, man kan göra det humanitärt, man kan bistå med vapen, alltså på det sätt som man tycker är acceptabelt i det fallet kan varje av de här bistående länderna då bestämma.
Så man får bestämma lite själv om man tycker det? Okej. Sverige har ju varit alliansfria i runt 200 år. Hur skulle du säga att ett svenskt NATO-medlemskap påverkar den svenska identiteten?
Jag tror att den påverkar vår självbild jättemycket. Därför just det här att vi har stått lite vid sidan av under så himla lång tid i alla brännande konflikter på vår kontinent, eller de flesta i alla fall. Eller officiellt har gjort det, kanske man ska uttrycka saken för att vara helt korrekt. Den har ju gjort att vi själva uppfattar oss som lite så här förnuftets röst. Ja, vi ser fördelar och vi nackdelar och vi försöker se till att det blir förhandlingslösningar och så vidare. Så att jag tror att faktiskt att det där kommer nog inte bli, det kommer nog kanske bli lite smärtsamt att nu har vi valt sida och uppfattas som vi har valt sida. Och det kommer vara svårt.
Man får skapa en ny självbild.
Ja.
Och det var allt för idag. Tack så jättemycket, Lena Melin, för att du gästade Aftonbladet Daily.
Tack själv.
Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Lena Melin, inrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet, och med mig, Vilma Ljunggren. Tack för att du har lyssnat.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.